Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Hamiltons Blessing är en populärhistorisk bok om USAs statsskuld skriven av ekonomihistorikern John Steele Gordon. Istället för att behandla skulden som ett rent misslyckande undersöker boken hur den, under vissa villkor, blev ett verktyg för att bygga en fungerande stat. Ett trovärdigt kreditväsende och djupare kapitalmarknader. Utgångspunkten är Alexander Hamiltons finanspolitik efter det amerikanska frihetskriget när den nya federationen hade stora och svårhanterliga skulder. Gordon följer sedan statsskuldens växlande roll genom konflikter om bankväsen, inbördeskrig, depressioner och senare tiders budgetpolitik. Genren är ekonomisk och politisk historia, men framställningen är riktad till en bred publik snarare än enbart fackekonomer. Bokens syfte är inte att hävda att all upplåning är klok. Det är att förklara varför regelbunden betalning, tydliga institutioner och investerares förtroende kan göra offentlig skuld produktiv. För svenska lyssnare ger den ett historiskt perspektiv på frågor som även här handlar om statsfinanser, räntor och statens långsiktiga trovärdighet. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Hamilton gjorde krigsskulden till grunden för federal trovärdighet. Bokens centrala idé är att Alexander Hamilton omtolkade den amerikanska revolutionsskulden. Istället för att se den som en skamlig rest som snabbast möjligt borde försvinna, såg han den som ett tillfälle att skapa varaktig offentlig kredit. Som finansminister verkade Hamilton för att den federala staten skulle ta ansvar för både den nationella skulden och delstaternas skulder. Därmed knöts långivarnas intresse närmare den nya unionsregeringen eftersom statens stabilitet blev avgörande för värdet på deras fordringar. Resonemanget bygger inte på att skulder saknar kostnader, räntor måste betalas och skatter måste ge staten inkomster, men Gordon betonar mekanismen bakom förtroendet. När en regering tydligt erkänner sina åtaganden och faktiskt betalar enligt plan blir det lättare och billigare att låna vid framtida behov. Detta var avgörande för en ung stat vars politiska institutioner ännu inte var fullt prövade. Hamiltons modell skapade också omsättningsbara värdepapper, vilket bidrog till tidiga amerikanska finansmarknader. Boken visar alltså att statsskuld inte bara är en post i budgeten. Den kan fungera som ett kontrakt mellan staten, skattebetalarna och spararna. Jämförelse med europeiska erfarenheter, särskilt Storbritanniens offentliga kredit. Hjälper Gordon att förklara varför Hamilton ansåg att en välskött skuld kunde stärka nationens handlingsutrymme. För det andra, betalningsdisciplin och marknadspriser byggde den offentliga krediten. Gordon lägger stor vikt vid skillnaden mellan att ha en skuld och att ha trovärdig kredit. Hamiltons reformer handlade därför om institutioner och förutsägbarhet, inte bara om att flytta gamla skulder mellan olika offentliga konton genom att ordna finansieringen. Knyta intäkter till betalningarna och göra statliga värdepapper mer tillförlitliga skapades en marknad där priset på obligationer gav löpande information om förtroendet för regeringen. När priserna var stabilare kunde staten låna till lägre ränta. Det minskade i sin tur kostnaden för offentliga satsningar och för krigsfinansiering. Boken belyser hur denna återkoppling mellan statens agerande och marknadens bedömning blev ett viktigt inslag i USAs ekonomiska utveckling. Poängen är relevant också utanför den amerikanska historien. Sveriges starka statsfinansiella rykte bygger på liknande grundprinciper, även om institutionerna och den politiska miljön är helt annorlunda. Långsiktiga åtaganden blir billigare när regler, skattebas och skuldhantering uppfattas som hållbara. Gordon framställer dock inte marknaden som ofelbar. Snarare visar han varför dess förtroende får praktiska följder. Ett tappat förtroende kan höja räntorna snabbt, medan en lång historia av betalningsdisciplin kan ge staten större frihet när en verklig kris uppstår. För det tredje, Nationalbanken blev en stridsfråga om kredit, makt och ekonomisk utveckling. En viktig del av Hamiltons system var förränta staternas första bank. I Gordons framställning var banken inte en fristående teknisk detalj, utan en del av en större plan för att samla statens finanser. Underlätta betalningar och ge kreditväsendet en stabilare grund. Institutionen mötte starkt politiskt motstånd. Kritiker fruktade koncentrerad makt, spekulation och att den federala regeringen skulle få för stort inflytande över ekonomin. Konflikten visade att frågan om offentlig kredit alltid också är en fråga om vem som styr den. Hamiltons anhängare såg en nationell bank som ett sätt att få en mer enhetlig valuta och effektivare finansiering. Motståndarna, med Jeffersonianska ideal i bakgrunden, förknippade skuldfrihet och begränsad statsmakt med republikansk självständighet. Gordon använder denna motsättning för att förklara varför den amerikanska finanshistorien inte följer en rak väg mot allt större centralisering. Bankens roll ifrågasattes senare på nytt, särskilt under Andrew Jacksons tid. För svenska läsare kan detta påminna om att centralbanker och offentliga finansinstitutioner aldrig enbart är administrativa organ. De påverkar fördelningen av risker, tillgången till pengar och relationen mellan folkvalda organ och finansmarknader. Bokens värde ligger i att den kopplar den abstrakta diskussionen om bankväsen till konkreta frågor om statens betalningsförmåga och den ekonomiska ordningens stabilitet. För det fjärde, Jacksons skuldfrihet visar spänningen mellan princip och finansiell stabilitet. Gordon följer hur Hamiltons efterföljare och motståndare förde en lång politisk strid om den nationella skulden. Andrew Jacksons administration blev den tydligaste symbolen för den motsatta hållningen. Jackson ville betala av den federala skulden och minska den federala närvaron i ekonomin, bland annat genom sin kamp mot den nationella banken. Att skulden tillfälligt avskaffades kunde framstå som en triumf för återhållsamhet och nationellt oberoende. Men boken använder utvecklingen för att pröva den enkla idén att nollskuld alltid betyder större trygghet. När den federala kreditstrukturen försvagades och statliga medel flyttades till regionala banker, växte enligt Gordons bredare berättelse utrymmet för osäkrare kredit och spekulation. Delstater lånade dessutom till kanaler, vägar och andra investeringar, vilket innebar att riskerna inte nödvändigtvis försvann, utan delvis flyttades. Lärdomen är inte att avbetalning är fel. En stat måste kunna begränsa sina åtaganden. Men en politik bör bedömas utifrån hela finanssystemet, inte bara utifrån en enskild skuldsiffra. Skillnaden mellan federal och delstatlig skuld, mellan stabila institutioner och löst reglerad utlåning är därför central. Detta gör boken användbar i nutida diskussioner där skuldsanering ofta presenteras som en självklar lösning utan att man frågar vilka institutioner. Investeringar och kreditkanaler som påverkas samtidigt. Slutligen, krig, depression och modern budgetpolitik förändrade skuldens funktion. Efter Hamiltons epok följer Gordon den nationella skuldens fortsatta liv genom USAs stora kriser. Inbördeskriget visar hur statlig upplåning, tillsammans med skatter och ett utvecklat banksystem, kunde mobilisera resurser i en konflikt som vida översteg den unga republikens tidigare finansieringsbehov. Senare behandlas hur depressionen och nya ekonomiska idéer förändrade synen på budgetunderskott. Här blir skillnaden tydlig mellan äldre ideal om att snabbt amortera och en modernare syn där staten kan låna för att hantera exceptionella påfrestningar eller dämpa ekonomiska nedgångar. Gordon visar att den politiska betydelsen av statsskulden därmed växte. Den blev inte bara ett arv från ett krig, utan ett återkommande verktyg i nationell ekonomisk politik. Samtidigt kvarstår den grundläggande begränsningen. Upplåning kan ge tid och handlingsutrymme, men kan inte ersätta hållbara inkomster eller göra dåliga beslut gratis. Boken ger därför ett historiskt ramverk snarare än en enkel regel för varje lågkonjunktur eller budgetdebatt. Den hjälper läsaren att skilja mellan lån som stöds av institutionell trovärdighet och lån som riskerar att undergräva den. I en svensk kontext, där finanspolitiska regler och överskottsmål ofta diskuteras, blir den amerikanska berättelsen en påminnelse om att reglernas värde också ligger i hur de påverkar förtroendet när omständigheterna förändras. Sammanfattningsvis, Hamiltons Blessing passar läsare som vill förstå USAs ekonomiska historia utan att först behöva behärska avancerad nationalekonomi. Den är särskilt relevant för den som följer debatter om statsskuld, räntor, banker och finanspolitik, men som vill ha längre perspektiv än dagens budgetprognoser ger. Studenter i historia, samhällskunskap eller ekonomi kan använda boken som en tydlig introduktion till hur offentlig kredit växte fram. Även läsare med intresse för Alexander Hamilton får ett fokuserat komplement till mer breda biografier. Den lär inte ut en universell regel om att staten alltid bör låna eller alltid bör spara. Intellektuellt är detta bokens största styrka. Den sätter dagens ord om underskott och skuld i samband med krig, politiska konflikter och institutionella vägval. Jämfört med breda berättelser om amerikansk ekonomi utmärker sig boken genom sin konsekventa inriktning på en enda institution, statsskulden. Och genom att behandla den som en historisk aktör snarare än en siffra.